Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Agendasättarna är hos dig och nio. Vad kul att du lyssnar igen eller kanske för allra första gången. Jag heter Anders Sedhamre och intervjuar en ny spännande personlighet inom sportens värld varje onsdag. Kom gärna med feedback på podden på mailadressen anders@agendasättarna.se eller på Twitter om du skulle vilja det. Där finns jag på Anders Sedhamre i ett ord. Alla tidigare intervjuer finner du på agendasattarna.se också. Och Felix Hall ska ha ett stort tack som har klippt även denna episod. Nu till veckans gäst. Dagens Nyheters Johan Esk ska få lägga ut texten om hur DN står sig i dagens sportmedielandskap. Hur man snickrar ihop en krönika på bästa sätt och skillnaderna mellan att bevaka hockeylandslaget och fotbollslandslaget. Allt det där och mycket, mycket annat såklart. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Fullt fokus nu på Johan Esk. Jag säger mycket välkommen till Johan Esk.
Tack, kul att vara här.
Ja, vad kul att vi fick till det här. Alla får presentera sin egen yrkesroll först och främst. Vi vet att du är på DN.
Ja, jag är sportkronikör. Jag har varit sedan 04. Innan det hade jag där varit reporter, sportchef och nattchef.
Trivs du bra?
Fantastiskt bra.
Ja. 2008 vann du pris som Sveriges bästa fotbollskronikör med följande motivering. För att med personlig och engagerad berättarröst har lyft upp den svenska fotbollskrönikan till en ny nivå. Vilka tycker du själv är dina styrkor som krönikör?
Att jag ser vinklar, ser tidigt saker och ting som jag tycker är värt att skriva om. Så att jag kan ibland känna att det också är min svaghet eftersom jag skriver om saker kanske lite för tidigt. Och så känns det när det blir en stor grej kanske, men det där har jag redan skrivit.
Ja.
Till exempel att Zlatan skulle bli lagkapten var en sån grej jag föreslog väldigt tidigt. Och sen när fan andra börjar det så känner man, ska jag skriva det igen? Men ja, får man väl göra det då.
Kan du inte berätta lite om ditt tillvägagångssätt när du skriver dina kroniker?
Jag bara skriver kan man säga. Men jag vet inte, om jag har någon som helst talang för någonting så är det att jag har väldigt lätt att hitta vinklar, hitta ingångar. Och, jag kommer ju liksom från nyhetsjournalistiken. Så att jag ser hela tiden vinklar, och för mig är det nödvändigt eftersom jag är extremt självgående. Om jag säger 90% av alla texter jag gör är sånt som jag har, är liksom vinklar som jag själv har kommit på och grejer jag själv vill göra och själv vill skriva om. Och eftersom DN är en morgontidning med de lämningstider det innebär så måste det gå väldigt snabbt när jag bestämmer mig vad jag ska skriva och hur jag ska skriva och vad jag ska vinkla om vi pratar matchbevakning.
Sitter du hemma och skriver eller på DN-huset?
Jag skriver 75% av allt gör jag hemma. Eller utanför huset ska jag säga, hemma eller på arenor eller på hotellrum. Mm.
Har du några speciella kriterier som du vill ha inskjutet i en krönika?
Nej, jag har inga regler för någonting mer än någon slags grundregel att allt jag skriver om alla ska jag kunna stå för när jag träffar den personen. Det där vet jag Lasse Anrell sa eller skrev någon gång, och det tycker jag är en väldigt vettig tanke. Det är väldigt fegt att skriva något och sen gömma sig. Liksom, utan jag ska liksom kunna, det jag skriver en text ska jag kunna stå för öga mot öga med när jag möter den personen.
Har det hänt någon gång att du har slirat på det där och tagit ut svängarna lite väl mycket?
Nej, inte sen jag blev krönikör. Jag, däremot vet att jag skrev väldigt, väldigt tidigt när jag började. Jag är ju en journalistbroiler. Liksom, att jag har ju stort, jag var en sån som visste när jag var 10 år att jag ville bli journalist. Och jag såg till att bli det mycket genom att så fort det fanns något som hette Prao eller Pryo eller Y såg jag till att komma in på tidningar. Och jag fick skriva där. Och då jag var ju hur ung som helst, men jag skrev om någon skolturnering och använde lite väl hårda ord om typ krossa och sånt där. När jag skrev om barnidrott. Men grejen var, jag var ju liksom en ungdom själv. Så för mig var det konstigt. Men det visste ju inte läsarna som läste om det här. Så att, men det blev en av alla tidiga veckaklockor man fick.
Försöker du vara personlig i ditt uttryck? Underhållande på något sätt?
Det där är ju den svåra gränsen. Vad är personlig och vad är privat? Hur långt kan man gå där? Jag kanske var mycket mer så förut att det var mer privat. Och det känns ju liksom när medielandskapet har ändrats så blir också det svårare och svårare att veta hur brett man går. Jag har ju valt att inte vara med på sociala medier just för att, vad ska jag berätta där? Ska jag bara då berätta? I så fall, jag har ju min egen, om man säger sociala medier, men jag har ju kompisar som, vi har ju någon slags sms-kontakt med varandra som är ju som ett mini-twitter nästan. Och där kan man ju liksom då vara hur öppen som helst. Jag känner att om jag skulle twittra så, ja, var ska jag lägga ribban? Ska jag vara liksom DN personen eller ska vara min privata person? Ja, det blir väldigt flytande det där och det tycker jag är rätt svårt. Men jag har ju skrivit en text som var ju, eller jag har skrivit ganska många som där jag håller på och skrivit rätt mycket om mitt privatliv och många tycker det blir mycket väldigt geggigt. Men jag hade ju en text som jag skrev, om man säger rent i affekt, när jag höll på eller gick in i väggen. Det skulle vara en allsvensk sammanfattning. Det här var ju efter OS där 08, så det var hösten 08. Så jag tror rubriken blev sen istället för en allsvensk sammanfattning. Och det blev just det jag istället beskrev om hur det var den där eftermiddagen när jag klappade ihop istället. Alltså det jag skrev den liksom, det var som, ja, i nutid. Och den ställdes i första upplagan, i riksupplagan. För min chef tyckte att det där, kan du verkligen publicera det? Men på något vis kände jag att nej, men det här känns så viktigt och det var väldigt, ja, det är en sån här text, en av få texter som jag efteråt känner att, ja, men det där blev inte så dåligt. Annars tycker jag liksom aldrig att någonting egentligen är bra, varken när jag gör eller efteråt och sådär. Men den texten blev ju rätt okej. Okay. Sen har jag varit rätt privat och personlig några gånger då efter att jag var sjukskriven några månader efter en operation och sådär.
Kan du uppleva att DNs eventuella seriositet och dignitet som tidning hämmar dig som skribent?
Nej, inte alls. Jag trodde ju, jag menar, den liksom det, och det har ju DN, jag menar, Hanna Hellqvist då, som bara slog igenom som Hanna H. Jag menar, snacka om att vara personlig och privat. Att det finns ju liksom nästan inga gränser, verkar det som, för vad läsarna kan tåla. Eller det gör det nog. Det måste ju vara, det, är man privat så måste det ändå vara allmängiltigt. Och det där, liksom, det är ju som om jag skriver att jag håller på att gå in i väggen, så visar det sig att väldigt många kunde uppleva den känslan också.
Det här är en podcast från Expressen.
Hur tänker du kring politik i dina spalter?
Jag har ju aldrig outat vad jag är partipolitiskt, lika lite som jag har outat vilket lag jag sympatiserar med. När det gäller lag tycker jag egentligen det är helt ointressant, eftersom som jag har sagt till 1000 personer att lagsympatier påverkar väldigt sällan sportjournalistik om man jämför med vad personliga relationer påverkar. Det är personliga relationer som man kan ha till folk på alla nivåer, på alla klubbar. Det är de man får fundera på hur intima de kan bli. Men när det gäller politik så blir det ju ganska lätt partipolitiskt. Och där hör jag väl, där känner jag att det kan inte jag hålla på att skriva om. Men jag tillhör ju dem också som tycker att hur tråkigt och hur fekt det än låter, så är det viktigt att idrotten är så lite politisk som möjligt. Och det är ju för att idrotten har en extremt stark kraft som sammankopplande mötesplats för alla religioner, åsiktsyttringar och folkslag i världen. Och om idrotten bara blir en politisk mötesplats, då kommer den där liksom idrottens kraft helt att dö ut.
Har du några intima relationer med klubbledare eller spelare eller någonting sånt där?
Svårt att säga vad man menar, men jag har ju folk som är, alltså det kan ju gå så långt så att, ja, men vi har haft mycket med varandra att göra. Att jag inte säger vilka de är, det är ju att de personerna nu kan vara sådana som jag väldigt ofta använder som källor när jag vill kontrollera saker, för att de har väldigt bra inblick i saker och ting. Men jag, för mig är det alltid viktigt att känna att jag måste kunna skriva negativt om de personerna.
Mm. Du sa att du använder källor där. Intervjuar du mycket personer, ja, inför dina kroniker?
Det är olika, men jag vill, så, och det är också för att jag kommer från nyhetsjournalistiken, så vill jag så mycket som möjligt ta reda på saker själv. Antingen via då kollegor på DN som har liksom förstahandsinformation, ja, eller så att jag kan prata om personen själv, eller att jag kan höra intervjuer själv. Läser man intervjuer så är man ju alltid i den reportens händer, så att säga. Men så mycket som möjligt. Ta reda på saker själv innan jag skriver.
Hur lång tid tar det att skriva en genomsnittskrönika?
Det finns faktiskt ingen. Det kan gå på 10 minuter, det kan gå på en halv dag. Det är väldigt olika.
Du har varit på DN i 10 år nu. Vad är det bästa med tidningen, tycker du?
Internt är det väldigt prestigelöst. Det gillar jag. Att det är väldigt väldigt hjälpsam attityd och generös attityd som jag inte alls tror existerade på DN, om man säger på 80-talet och långt in på 90-talet.
Jan Guillou bland annat har kallat den mallig.
Ja, det får han väl göra. Folk får väl kalla DN precis vad de vill, det bryr inte jag mig om.
Hur tror du den uppfattas bland läsarna?
Mindre och mindre mallig i så fall, utan förhoppningsvis så står vi fortfarande för seriositet och kanske något sätt så där att vi är inte så många kvar kanske på den svenska mediekartan som har kraft och råd och muskler att göra liksom bred och bra journalistik.
Tycker du att DN Sport har tappat i muskler på sistone?
Alltså om man jämför historiskt så är det ju så där att det fanns ju en tid när kvällstidningarna inte var så vassa på sport och DN hade väldigt rykte om sig om att vara den stora sporttiden. Men går man tillbaka och tittar på det så gjorde vi ju inte mer, eller vi gjorde inte mer då, om man säger utrymme. Det var att de andra kanske gjorde mindre och att det fanns så mycket mindre när det gäller tv och det. Så att vi har nog egentligen inte ändrat så mycket, utan det är omvärlden. Och det, tyvärr så har väl kanske inte DN trott på sporten som en stark kommersiell kraft. Utan när då Sportbladet gjorde sin satsning så DN kunde ju ha hakat på det där långt tidigare.
Är det rättvist att säga att radiosporten är motsvarigheten?
Nej, ja, kanske. Alltså i så fall är ju det väldigt, ja, kanske lite. För de är ju väldigt breda och det vill vi också vara. Vi börjar kanske mer och mer också likna SVT. Har inte råd att åka och göra allt vi vill, men försöker att göra ganska mycket egna intressanta inblickar och infallsvinklar på saker och ting.
Ni sysslar inte med rykten och sådär och inga supervåghalsiga publicistiska äventyr?
Nej, ja, det beror väl på vad de som tycker vad de vi skriver om. Liksom, att vi vågar nog vara, ta ut svängarna, men vi kanske gör på ämnen som alla andra inte gör. Jag menar, som vi skrev ju väldigt mycket om det här elitsatsning inom gymnastik och sånt. Den typen av grejer har ju DN ofta varit ledande på. Liksom den här, alltså, frågor som inte kanske rör Zlatan direkt, utan frågor som mer rör många fler. Liksom, som är mer aktivt. Elitsatsning och doping och den typen av saker.
Samhälleliga nyhetsskop,
ja,
eller?
Ja, precis. Samhällig sportjournalistik skulle jag säga. Där har väl alltid varit DNs stora styrka och det tycker jag vi ska fortsätta vara.
Upplever du att ni jagar fram mycket nyheter i övrigt?
Ja, alltså inte den här kanske rakna enkla, utan att vi gör liksom sånt som inte kanske alltid helt lättsmält, men som sitter i längre.
Tycker du att DN Sport är stockholmifierad?
Ja, och jag tycker att vi ska vara det eftersom jag är stockholmare själv. Vi är väldigt stora här. Och vi har ingen annan direkt som har den marknaden. Även om det finns väldigt, väldigt mycket duktiga journalister här i Stockholm, så har vi fortfarande, vi märker det, vi har ett väldigt stort genomslag fortfarande i Stockholms idrotten.
Men dina krönikor ska appellera till resten av riket, antar jag?
Ja, helst. Helst är det så. Men det där är ju ett evigt problem. Har vi något problem på DN Sporten, så är det så där att folk ute i landet tycker att vi skriver för lite om ja, men säg Malmö FF, och de i Stockholm tycker att vi kunde skriva ännu mer om Stockholm.
Den här frågan är möjligtvis lite bred då, men jag vill ändå ställa den så att vi får blomma ut lite. Vilken position har DN i det sportjournalistiska landskapet, tycker du?
Nej, men vi står ju fortfarande för allt. Vi vill stå för seriositet, vi vill stå också för det oväntade i en intressant kombination, och vi vill inte vara så himla bekväma, och det tycker inte jag vi är. Alltså vi vill inte vara orädda. Alltså det här, vi har gjort grejer som det här med, som var i höstas när AIK-ledarna gick i tåget ihop med AIK-supportrar. Den typen av grejer tycker jag är väldigt bra. Sen om den väcker tankar, den väcker debatter och den engagerar väldigt många.
Skulle du kunna tänka dig att vara nyhetsjägare igen?
Nej, det tror jag inte.
Varför inte?
Nej, men jag känner att det har jag gjort. Alltså, jag är ju på sätt och vis nyhetsjägare. Jag tycker ju liksom att om jag skriver någon slags vinkel på en krönika, så är ju det en slags liksom. Jag jobbar ju också på sätt och vis nyhetsmässigt, eftersom jag tipsar ju och kommer med idéer och det till reporter. Det här som jag pratade om, det här stora gymnastikjobbet vi gjorde, det var ju bland annat, vi var ju flera som hade fått tips om det där, men jag hade fått ett väldigt bra tips om det, som ju bland annat fick igång hela maskineriet. Det kan ju vara så där att en har hört någon, men det kanske är när en eller två till hör samma sak, som man inser att, herregud, det där ska vi skriva om. För om bara en hör det, så kanske man är så, tycker jag att en sån grej är inte så skrivbar, för att man kanske tycker det är självklart.
Du sitter ju i SVT:s morgonsoffa också. Är du lockad av TV och radio?
Radio har jag alltid sett som någon slags drömjobb, för att det direkta, det är inte så mycket, man behöver inte tänka på hur man ser ut när man säger saker. Jag tycker TV också är jättekul, men det vet ju alla som har någon gång haft med TV att göra, att där är det så mycket om och kring. TV har ju en fantastisk genomslagskraft fortfarande, måste man säga, och det är ju för några år sedan när trodde man kanske att TV inte skulle ha så dominerande roll, men jag menar, Sportspegeln är ju fortfarande, tycker jag, ett suveränt program.
Varför gör du inte mer radio? Du har ju en bra röst.
Ja, jag har väl inte fått så mycket erbjudanden. Jag är en som saknar sportradions sportsnack. Jag var med där några gånger och tyckte alltid det var fantastiskt kul liksom. Men den har ju somnat in. Eller de säger att den har somnat in. Den har inte dött. När jag brukar fråga dem, typ de jag känner på Radiosporten, Dag Malmqvist och de här, och Martin Marlow, de att, men vad hände? Och de, men det blev, bla 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 liksom. Det är väl också det liksom, att eftersom det är så mycket matcher jämt, oftare var det där kanske för att fylla helgsändningarna lite, men det behövs ju inte nu.
Lasse Persson är med där också, det där gänget.
Lasse Persson har varit med någon gång, och Roger Burman har haft och så, men nej, det har alltid varit superkul.
Legender. Du har följt fotbollslandslaget en lång tid. Hur har det uppdraget förändrats de senaste 15 åren, skulle du säga?
Det har ju förändrats monumentalt, måste man säga. Jag gjorde min första landskamp, då var jag på Smålandstidning. Vi pratar 89. Sverige skulle kvala hemma mot Albanien, och det var Ekström och Hussein och de här, och alla var tillgängliga och alla journalister kunde typ mingla runt med dem där, och så var det ju under hela Tommy Svensson-tiden också, till och med efter liksom VM-bronset 94. Sen var jag på TT och fortsatte liksom att bevaka landslaget. Sen var det ju några år som jag var borta när jag var chef och hade, var andra. Och redan då märkte jag, hade ett avbrott när jag inte bevakade landslaget, och det var ju mellan, om man säger 2001-2002 var jag borta från landslaget, kan man säga. Kanske 2003 också. Ja. Och vad som hade hänt däremellan, det var ju att fotbollsvärlden hade ändrats ännu mer, eller framförallt hade Sverige ännu mer velat bli en del av fotbollsvärlden på så vis. Så 2004 var ju första gången man använde de här podierna och satte Henke, Zlatan och Ljungberg där. Jag tror att det var 2004. Vi i branschen säger att det var då det var regimskiftet eller systemskiftet. Det var då Richt drog upp sina polisband och sådär. Och vi hävdade ju alltid att deras försvar, det var ju att ja, men vi fick så mycket stora stjärnor och bla bla bla, vi kunde inte göra så. Då sa vi att ja, men när Solskjær spelade i Norge, då var inte det något problem. Och när Schmeichel och Laudrup-bröderna spelade i Danmark, var inte det något problem. Det handlar ju bara om vilken kultur man bestämmer ska gälla i det här landslaget här och nu. Men i Sverige har det ju varit så, trots vad man säger, så är det ju stjärnorna som sätter agendan, inte ledarna som sätter agendan. Och Lagerbäck har ju på något vis många sätt beskrivit som någon slags blandning av Erlander och Per Albin Hansson, men det var ju mycket han som ändrade den här, om man säger, stjärnkulten, och det gjorde väl han för att få ett smidigare sätt. Sen har det ju också blivit naturligtvis att nu är det ju så att nu med Zlatan så blir det ju någon slags mer bekväm arbetstillvaro. Men å andra sidan, det räcker ju med att åka över till NHL och se hur de största stjärnorna är där. Att man där, för mig, jag kommer ihåg första gången jag var på en NHL-resa, och det var när Gretzky fortfarande spelade och man kunde gå in i omklädningsrummet efter matchen, och även om vi stod en klunga så var det ändå 15 personer, så står man där med Gretzky. Tänk liksom idén att omklädningsrummet skulle öppnas till Real Madrid och man ska stå och prata med Cristiano Ronaldo nu. Det känns ju fullständigt osannolikt, men det handlar ju om vilka regler de olika sporterna sätter. Och i USA, NHL är ju liksom att där har ju den amerikanska idrotten bestämt att media är en viktig del. Därför ska vi inte behandla media hur som helst. I Europa och europeisk fotboll så vet ju alla att media finns vad vi än gör, hur vi än behandlar media.
Kan du inte konkretisera det där? Hur tar den otillgängligheten sig uttryck när du följer landslaget idag?
Ja, men det är ju att vi får, är det en landslagssamling på 10 dagar så får vi en halvtimme med Zlatan. Alltså vi, det är ju typ allt, alla liksom. Förut och under, ja men till och med efter. Det började 2000, kommer jag ihåg, EM 2000, att halva, det var ojämna nummer med ojämna spelare ena dagen, sen nästa dag var det jämna spelare som var ojämna spelare, men då skulle det hjälpa, då skulle Zlatan ändå vara tillgänglig varannan dag. Men nu på de här landslagssamlingarna som var i höstas, när de har 2 matcher, han är ändå lagkapten, det är väldigt intressant att höra vad han tycker mellan matcherna, men det fick man inte göra.
Jag tror det var Olof Lund som sa det när jag intervjuade honom i den här serien, att Henke Larsson startade allt det här, han införde det när han blev stjärna där i slutet av 90-talet.
Ja, det var det nog, och det är nog inte alls omöjligt, för att jag vet folk som har jobbat med landslaget och med Zlatan sa ju det, att Zlatan själv var egentligen aldrig några problem. Han gjorde det man bad honom att göra. Jag skulle nog vilja säga att det också kanske började med att Fredrik Ljungberg insåg hur det var i Arsenal. Det finns ju den här klassiken när han har debuterat i Arsenal, gjort mål tror jag en av, det kanske var hans första match till och med. En svensk journalist och en svensk fotograf dagen efter träffar honom, och de gör upp bara genom att ringa honom. Han kommer ut och dagen efter får Ljungberg får inte rätt sägelse att så där gör vi inte här. Allt måste gå via klubben. Så det där blev ju liksom, och vänjer de sig vid den miljön så tycker de den väl rätt bekväm, och då vill de gärna behålla det när de kommer hem.
Hur är Zlatan som person då?
Alltså jag har ingen personlig relation med Zlatan, absolut inte. Det har ju ingen, det har ingen journalist.
Du täcker ju ishockey också då och då. Kan du inte beskriva skillnaderna med tillgängligheten för media jämfört med fotbollslandslaget och Tre Kronor ishockey?
Ja, men om jag skulle få för mig att jag skulle vilja åka ner och göra en egen grej med Zlatan, där jag inte bara träffar honom på anläggningen, eller om jag bara vill träffa honom på anläggningen, så skulle det vara väldigt svårt att få en egen intervju där jag bara får sitta ner med honom själv. Om jag skulle vilja göra något med honom ute på stan, det kommer dream on, känns det som. Men nu då inför OS så har ju ville jag åka till New York och träffa Henrik Lundqvist. Jag träffade Henrik Lundqvist förut och sådär, men jag hade ingen, jag tänkte att de gamla telefonnummer vi har till honom, de gäller väl inte. Så jag frågade då en person i SOK, har du någon mailadress? Jag kan maila honom. Ja, så fick jag någon hotmailadress, skickade iväg och skrev att jag kommer att vara på de och de matcherna. Jag kommer bevaka, jag kommer vara på träningarna så att jag kommer kunna prata där. Men vi, jag bredde på väldigt mycket att det här ska bli det största jobbet i DNs OS-bilaga, bla bla bla. Det stämmer ju för sig, men jag drog på extra mycket där. Och att finns det någon chans att vi även kan göra någonting på stan? Och jag tänkte för det första, jag skickar iväg på en hotmailadress, det här kommer jag aldrig få svar. Och om jag får något svar så kommer det vara, nej, vi får köra på anläggningen eller hänvisning till agenter. Dagen efter kommer ett svar från honom att jag kommer ha väldigt mycket att göra de där dagarna, men vi ska se till att hitta något så att ni blir nöjda. Och det var så där att man tittar och liksom att jag borde inte vara förvånad, för jag har ju träffat honom förut och vet hur han och hockeyspelarna är. Men det blir ändå så där att ja, så här kan det också funka. Så det, där, det säger ganska mycket om skillnaden. Och liksom att, det är ju inte, jag menar, Henrik Lundqvist har ju också hur mycket vi, under den här perioden, han har ju hur många matcher som helst, han är småbarnspappa. Det är ju inte det att han kan fika bort tillvaron.
Har det där, tror du, med sporten att göra eller personen i sig?
Det är nog en kombination, för jag tror många, att det finns fotbollsspelare som är liksom, när de väl sitter ner med journalister, så är de naturligtvis lika öppna och intressanta och nyfikna på kanske på hur vårt jobb funkar och sådär. Utan jag tror att det är liksom att de är inne i ett visst maskineri, att fotbollen ska vara stängd. Hockeyn ska vara öppen.
Vilka typer av texter berör läsarna mest, märker du?
De jag har fått absolut mest reaktioner på. Men det är ju lite som vi pratade om förut. Typ ungdomsidrott, elitsatsning och den där grejen. Skriver man något om doping kan det alltid missförstås. När jag skriver om Emma Grens naglar så kunde det också liksom tolkas missförstås. Men om man ska se den absolut mest oväntade mejlreaktionen, om man säger mejlfloden, det var när jag skrev om Johan Olssons döda hund. Helt klart. Det var ju så här att Johan Olssons släkthund låg för döden eller var död, och han och hans dåvarande sambo, numera fru, Anna Olsson, åkte hem från världscuptävling för det. Och det tyckte jag var fel. Framförallt, alltså det jag kanske mest tyckte var fel, det var att Anna åkte med som sambo, liksom att åka hem och trösta honom. Men när man hade förstått för dem, men jag skrev liksom att, ja, jag skrev någonting och använde det att, för det var ju också en tid när skidlandslaget inte var så där supervast, och det hade varit några andra grejer där de inte hade känts så här superseriösa i alla sammanhang, vilket de ju naturligtvis är, men det var en del andra. Så jag skrev något så här att nu ska man inte kalla dem sällskapsresan utan hundpatrullen längre, och det går inte att ta dem här på allvar. Och jag tyckte inte det var något konstigt med det alls. Ofta är det så där att man kan vara lite förberedd på reaktioner, men nästa dag så alltså då var det man började scrolla och det var helt rött, och man ser på alla vad heter det, mail rubrikerna på mejl, att det var inga kärleksförklaringar. Ofta kan det vara kanske 50-50 eller 70-30. Man kan i alla fall få något mer håll, men nu var det så här 2-98, och det var folk, att det var inte det där bara att jag var dum i huvudet, jag hade ingen själ, jag hade ingen hjärta, det var knappt jag skulle få leva. Så det var ju, ja, det var en väldigt intressant upplevelse.
Det var djurvänner.
Det var djurvänner, alltså det var, ja, det var djurvänner då. Men å andra sidan blev jag tack vare det den enda journalist som omnämnde två gånger Johan Olssons bok. Dels det där, men sen också hade han ett citat från en annan text jag hade skrivit.
Hur många av 100 läsarmail svarar du på?
Alla. Jag svarar på alla, men jag svarar bara, eller rättare sagt, det finns liksom avarter, men säg 99%. 99% av alla mailare svarar, men jag svarar bara en gång ofta. Alltså jag har inte tid eller lust att ge mig in i vissa debatter med vissa som inte går att föra debatt med. Men det är också för att visa att jag har läst dem. Och det där är också en anledning till att inte jag ger mig in i Twitter och så, för att det känner att det skulle bli ytterligare en grej som skulle ta alldeles för mycket tid.
Det känns som du är en OS-eldsjäl.
Ja, men alltså jag gillar, alltså ju större desto bättre, ju större desto roligare. Jag har ju kollegor som tycker att en superettan grej kan vara lika kul att göra, men jag har alltid dragit till ju större idrottsevenemang som möjligt. Och det är där liksom den stora laddningen finns, att vara ute på ett fotbolls-VM eller vara på en liksom en riktigt stor friidrottsgrej när Bolt ska springa. Det ligger en elektricitet i luften som ju är väldigt häftig.
Men det finns ganska bra stories under den olympiska fanan att berätta, antar jag, när man är kronikör.
Precis, jo, men det är ju det att det bara ramlar över grejer. Att jag kommer ihåg innan Vancouver då, det var ju tävlingen hade inte börjat, så var det. Det var väderkaos, det var vägar som inte funkade, det var en rådelåkare som dog under, ja, för att säkerheten inte funkade. Det var så att spelen hade inte ens börjat. Så att, och sen har ju idrottsrörelsen en märklig dragningskraft i att lägga olympiska spel, inte minst sommarspelen, på väldigt märkliga platser. Jag menar, Kina, nu blir det Sochi och sådär. Så det är ju lätt på så vis också. Det gör ju ännu mer intressant att skriva om.
Är det hårt jobb under ett pågående OS?
Ja, det är faktiskt, man går in i en bubbla precis som idrottarna, och så kommer man ut 3 veckor senare och undrar lite vad det var som hände. För att det, ja, men det är ju superkul, det går verkligen inte att klaga, men det är, från man vaknar till man går och lägger sig någon gång, så är det jobb. Och för mig så är det ju ofta att jag gör minst, ja, ofta 2 krönikor om dagen. En som går i riksupplagan, och sen är det någonting man är inne med till sena upplagan.
Hinner man käka någonting bra, ja, alls, eller är det Vasa sandwich hela tiden?
Exakt, och det, ja, men det kan vara i slutet av OBS att man hinner gå och ta någon OBS-middag och sådär, men det är väldigt mycket jobb. Det är framförallt väldigt mycket transporter, inte minst på ett vinter-OBS är det väldigt mycket att sitta i bussar och sådär.
Folk hemma i stugorna och personer jag kommer i kontakt med när jag gör den här podden undrar lite hur det är mellan mediehusen och reportrarna och skribenterna där. Finns det en ovänskap eller osämja ute på fältet bland folk från olika tidningar eller tv-hus?
Inte alls som det var förut. När jag började i branschen, då kände man ju väldigt liksom att det var fiendeland. Inte minst mellan Aftonbladet och Expressen. Och det var ju till och med internt på tidningar. Att det fanns ju en vissa tidningar, där pratade inte reporterna med varandra. Och nu är det mycket mer liksom att alla känner att man sitter i samma båt. Men det är ju också liksom för att det har blivit till exempel fotbollslandslaget som alla sedan har tagit efter, att vi får ju stort sett samma tillgång till de aktiva. Så när det är då stora saker där tävlingarna pågår för idrottarna, men det är också tävling som pågår för journalister mot varandra, så har vi ju samma sak. Det går, man får nästan aldrig, har man någon egen vinkel så måste man ha säkrat upp de intervjuerna tidigare liksom. Och det där gör ju att, om man säger, ja, nej, men det är ett mycket, om man säger, fredligare klimat än vad det var tidigare.
Håller du dig på din egen kant i någon form av ensam vargroll i krönikörs
världen,
eller umgås du med de andra?
Absolut, men man hinner ju inte umgås så mycket, och det beror på hur man jobbar och sådär. Det blir väldigt mycket, ska vi träffas och käka, och sen så smsar man till varandra på kvällen, hinner inte liksom. Det är ofta så det brukar vara.
Är du god vän med folk på andra tidningar, Aftonbladet eller Svenska, ja, Dagbladet eller någonting?
Absolut.
Vilka?
Anders Lindblad på Svenskan, Magnus Nyström på Expressen, Olof Lund på Fotbollskanalen. Det är väl de jag kommer på så här nu, sportjournalister som jag är. Sen är jag ju gift med branschen också. Min fru är journalist på Aftonbladet. Nu har hon mer en arbetsledarroll, men hon är ju också då kompis med massa, så på så vis känner jag Pamela Andersson och Åsa Edlund Jönsson på SVT och sådär. Så att, ja, det är ganska geggigt, höll jag på att säga.
Det går inte fly från branschen.
Nej, men det gör ju å andra sidan så. Jag tror när jag började på DN så var det mer sådär kompisgäng liksom här. De var folk som var i samma åldrar. Och liksom, jag har inte, alltså Malin Fransson och jag på DN, vi är ju nära kompisar, men vi umgås nästan aldrig liksom. Vi träffas inte utanför jobbet så att säga. Och mycket för att, ja, men jobbet tar ju så mycket tid, och då är det bra att få input från andra håll.
Vilka skribenter uppskattar du på andra tidningar?
Oj, det var svårt. Ja, men den största skribenten har ju DN, och det är ju Lena Andersson. Hon är ju helt, helt fantastisk, tycker jag.
Hon vann väl Augustpriset i höstas också?
Precis. Och hon har ju gjort en kort och klassisk tid på DN-sporten, vet jag. Hon blev utskickad på någon sån här ungdomstävling och kom tillbaka med där hon hade orsakat någon slags ramaskri där ute. Hon har ju ofta lite annan ingång på saker och ting. Så att, nej, men hon är alltid väldigt fascinerande att läsa.
Sportskribenter?
Nu skriver ju inte Johan Orenius så mycket, men han är ju, var ju väldigt bra, tycker jag.
Någon i etermedia du vill lyfta fram som du tycker är bra?
Måste tänka. Alexander Lundholm på Radiosporten, en ny kille där gillar jag. Han, det är väldigt kul tycker jag att Radiosporten låter honom, alltså man tar in en sån och låter dem göra den här typen av lite mer radiodokumentärer även i sport, det som P1 gör så väldigt bra. Och han har en grym dokumentär, radiodokumentär röst, så det tycker jag är kul.
Superung är han också.
Ja, jag tror det var.
Jag tror han är friidrottsperson också.
Ja, det är han.
Stjärnskott.
Han hade ju en väldigt bra ingång med Kallur just därför också.
Just det. Har du något inlägg, Johan, i debatten om kvinnliga sportjournalister?
Ju fler desto bättre. Jag tror att det inte är ännu fler än att inte alla... Ja, men det är ett väldigt oglamoröst jobb och det är väldigt mycket slit och dåliga arbetstider och sådär. Man måste nog, jag tror många kanske har det som inkörsport men sen helt tar sig därifrån tyvärr.
Finns det diskussioner om saken på DN och hur tar den sig uttryck i så fall?
Jag skulle vilja säga att det finns i hela branschen, att det är väldigt liksom, så fort det kommer upp någon tjej som är duktig så är det lite huggsexa med en, upplever jag. Tyvärr, eftersom jag jobbar i tidningsbranschen, så hamnar de ju väldigt snabbt i tv, olika tv-kanaler. Det känns som att ja, men eftersom jag ser ju liksom till den skrivande journalistiken och jag skulle vilja ha ännu fler tjejer där.
DN Sport har en tjej som heter Lisa Edvinsson som är relativt ung.
Ja, hon är ju årets sportjournalist här i Stockholm.
På vilket sätt försöker sporten på DN få in fler tjejer? Vet du någonting om det?
Nej, det kan jag inte säga, men det är väl om när det är... Nu är det ju så tuffa tider också, så att när det är... Jag menar, vi har ju knappt några känns det som vikarier och sådär, men absolut så är det ju... Man försöker ju självklart få in, och att vi då har både Lisa och Malin Fransson visar ju tydligt liksom att ja, det borde ju göra det lättare för fler att söka sig dit.
DN har en relativt ny sportchef, han heter Martin Fransson. Okänd i branschen, om man kan uttrycka sig så. Kan du berätta lite vem det är?
Han är en väldigt duktig hur ska man säga? Han har en extremt hög arbetskapacitet och det måste man ju ha om man ska vara sportchef. Jag var ju det ett kort tag och jag hade inte det just då. Han har extremt bra koll på läget när det gäller sport och han är väldigt duktig att göra journalistik.
Har han långt förflutet på DN?
Bra fråga, jo, men han har väl varit, det känns som alla vi har varit ganska länge, men ja, men är det minst 5 år måste det vara han har varit. Han har ju varit nattchef och nattcheferna på sporten och DN har en extremt viktig roll och han har varit väldigt duktig där. Det är ju de som under extremt pressade jobb eller tidspressade situationer ska se till att de här olika upplagorna kommer ut.
När nyheten publicerades att han skulle ta över så intervjuades han naturligtvis och då nämndes att det skulle tillsättas en grävgrupp för sport. Ingår du där?
Som något slags bollplank om inte annat.
Kan du berätta om grävgruppen?
Det är väl mer att vi ska köra vidare med den här typen av grejer som Lisa Edvinsson gjorde med gymnastiken och att vi ska ha liksom kanske närmare forum att vi ska bli ännu bättre på att bolla idéer och testa saker mot varandra mer än att, och att det kanske inte behöver vara, alltså det låter större än vad det är, utan det är mer att vi ska bli ännu bättre på att vi ska berätta för varandra hela tiden vad som pågår på ett tidigt stadium. Det är så jag uppfattar det.
Fransson sa också i samma intervju att han ville starta en sportintervjupodd som Värvet ungefär med Kristoffer Triumf. Känner han inte till den här?
Nej, jo då. Men jo, jag tyckte att vi lyfter över den här till DN.
Vad sa han då?
Ja, varför inte?
Allt är till salu. Du löper mycket själv och åker längdskidor också.
Ja, Det var ju, nej men jag tycker det är sjukt kul.
Hur mycket tid tar det?
Det tar inte så himla mycket tid. Det kanske bara verkar som när jag skriver om det. Fast jag åkte, senaste vintern åkte jag sjukt mycket längdåkning. 60 pass tror jag var ute den vintern. Så att, men jag höll på förut då spela fotboll och man sprang och sådär. Men sen började jag igen att springa och det är ju någon slags meditativt.
Hur långt springer du i veckan?
Men det är olika. Jag gillar ju att springa linjeloppet, jag har gjort det några gånger och då måste man ju börja springa. Men så börjar man ju bli, nu är jag ju 45 och då kommer ju skador som man vid en viss period på året där när man börjar träna för mycket. Och så. Men, det är ju mycket liksom att, för mig är ju att träna är ju ett nödvändigt, alltså det är ett måste med tanke på den stressade, det stressade jobb jag har. Det är ju den ventilen jag har alltid med mig, löparskorna när jag är ute på jobb. Så att jag har sprungit i väldigt, väldigt många städer i världen.
Det är ett bra sätt att upptäcka en helt ny stad också.
Ja, dels är det men dels blir det också där. Det blir den där ventilen att även om man är stressad, har stresset så vet man att där har man en halvtimme. Och sen så var det ju liksom att när jag hade varit, jag opererades för en tumör i huvudet då för, vad är det nu, det var ju våren 2010 och sen det var ju mycket också för att komma tillbaka lättare.
Vad gör du när du är helt ledig?
Då, jag är aldrig helt ledig. Nej, det skulle jag säga. Är det någonting, det är den enda baksidan med det här jobbet, jag känner att jag är aldrig helt ledig. Om jag inte är bortrest med familjen, då kan jag känna att jag är det, men annars... Fördelen med det här jobbet är att det är extrem frihet, att jag kan styra min tid själv väldigt mycket. Nackdelen är att jag känner att mentalt jobbar jag hela tiden. Alltså jag tänker hela tiden vinklar, jag tänker hela tiden saker jag kan skriva om en vecka, om en månad. Det finns alltid grejer liksom, så att på så vis känner jag mig aldrig ledig. Men ibland om jag känner att jag tvingar mig själv att vara ledig, då är ju favoritstunden att åka in till Hötorget och käka en fisklunch i Hötorgshallen och sen gå på bio på eftermiddagen. För då kan det vara 2-3 timmar när man kan stänga av väldigt bra.
Vilka typer av filmer gillar du?
Woody Allen, det är favoritfilmerna.
Läser du mycket böcker?
Inte så mycket som jag skulle hinna göra. Det är ofta man känner att man vill koppla av liksom helt, så att det blir ganska mycket SVT Play i mobilen istället på kvällarna.
Hur underhåller du ditt språk?
Ja, det gör jag det. Nej, det kan jag inte säga att jag gör något annat mer än att låta det ändras, tror jag, med hur man ändras med åldern.
Nej, är det viktigt för att uttrycka det på snirkligt och smart
nej,
sätt?
Nej, utan jag tänker aldrig på hur jag skriver faktiskt. Jag bara skriver.
Vad gör du om 10 år, tror du?
Jag skulle gärna vilja ha det här jobbet, för att jag trodde ju, när jag började som krönikör 04, då satte jag upp liksom någon gräns att sådär, jag visste inte hur det skulle vara och hur länge man skulle orka, men det var 04, då såg jag fram emot 2010, för då skulle det vara fotbolls-VM i Sydafrika och så skulle det vara OS i Vancouver, och mycket sportjournalistjobb, men är ju lite så att man ser i cykler, men det har ju gått för några år efter det och jag tycker jobbet bara är roligare och roligare. Det funkar bättre och bättre med mitt liv också jämfört med när mina 2 barn var mindre. Då var det bökigare att få ihop allting. Och sen är det sådär att jag känner mig, om man säger, tryggare och tryggare i min roll. Samtidigt vet jag att det kan ju ta slut när som helst. Liksom. Så måste man ju tänka. Liksom, jag menar, eftersom jag kallar mig journalist broiler, så tror jag aldrig liksom att det är så märkvärdigt liksom att jag gör det här, utan att nästa vecka kan det vara någon annan som sitter på den här stolen. Så att man får inte stå och falla med sitt jobb.
Ur ett publicistiskt perspektiv, skulle du kunna tänka dig att vara krönikör för en kvällstidning?
Jag vet inte riktigt hur de jobbar, jag vet inte hur styrda de är och sådär, det vet jag inte.
Mm. Jag frågade Johan Kroneman, din kollega på DN Sport, vad han ville göra om 10 år. Han sa att jag hoppas jag är kvar på den här positionen.
Ja, jo, men det är lite så jag känner också, att ja, det är ju ett drömjobb, det är ju bara det. Det går ju liksom att, herregud, det är man intresserad av sport och få, just eftersom min roll är så pass fri, att vill jag ägna mig åt att bevaka fotbollslandslaget kan jag göra det, vill jag åka och träffa Henrik Lundqvist eller Johan Olsson kan jag göra det. Liksom, att har jag någon idé så... Jag har ju, så länge jag har varit chef, krönikör har jag haft så... vad ska man säga? Bra chefer. I min syn, bra chefer som har låtit mig göra saker jag vill göra.
Har du eget budgetansvar eller?
Nej, ingenting så. Men ja, det är inte så att jag kommer och frågar om jag kan åka och bevaka Seychellernas fotbollslandslag i 2 veckor. Utan det är ju ganska realistiska idéer ofta.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?
Jag tycker en person som är extremt fascinerande och väcker mycket känslor och som är både lika lätt som han är svårintervjuad, det är ju AIKs ordförande Johan Segui.
Har du varit i kontakt med honom mycket?
Inte mycket kan jag inte säga, men jag har haft en hel del kontakt med honom att göra. Och det vore intressant att se vad du skulle få ut av det.
Varför skulle du vilja lyssna på honom?
Nej, men alltså det känns ju som att det finns så mycket där som, jag menar, som är egentligen kanske osagt. Eller så är allting sagt. Och, men jag bara tror att det är osagt. Det är ju spännande med hans bakgrund inom Hells Angels, hans kopplingar med om man säger de mest problematiska supporterkrafterna i AIK som just nu gör att det i AIK-kretsar ändå är en väldigt lugn och fredlig stämning. Jag ser ju det där som någon slags lugn terrorbalans nästan. Att vad händer den dagen Segui slutar? Vad händer den dagen det är en annan ledning i AIK? Vilka är det som tar över då? Han har gjort sig extremt betydelsefull för Sveriges största idrottsklubb.
Spännande.
Ja, verkligen.
Sista frågan som alla får. På vilket vis är du en agendasättare?
DN är den största morgontidningen och jag skriver sportkrönikor där, så jag vet att många som har någon som helst makt i idrottssverige läser det jag skriver. Det vet jag.
Tänker du mycket på att du har makt?
Nej, jag kanske borde göra det mer. Jag vet inte. Ibland känner jag att jag kanske... Men om jag bara håller på att skriva om den typen av saker, tv-kontrakt och... ja, men den typen av frågor, då, det orkar inte läsarna mer för mycket av, så jag får ta det lite då och då.
Hjärtligt tack för att du ställde upp, Johan.
Ja, det gick fort där.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.